Helig ande, kom. Helig ande, kom. Lys upp ordet för oss. Så att vi kan urskilja ditt tilltal till oss den här eftermiddagen. Amen. Om jag inte tvättar dig, har du ingen gemenskap med mig. Väldigt mycket står på spel här. Men hur kan ett par smutsiga fötter ha en sån betydelse? Hur kan Petrus smutsiga fötter göra att han inte kan ha gemenskap med Jesus? Vad är det Jesus säger egentligen? Det ska vi stanna upp inför idag. Under mina förberedelser inför den här predikan så har jag badat fotbad varje dag den här veckan. Senast precis innan jag åkte ner till kyrkan faktiskt. För att vara på den säkra sidan. Och ändå är det som att jag hör Jesus säga till mig samma sak som han sa till Petrus. Om jag inte tvättar dig, har du ingen gemenskap med mig? Vad menar han? När jag suttit där med fötterna i baljan så har jag haft sällskap av en sång. En sång som jag har levt med den här veckan och som vi brukar sjunga ibland i våra gudstjänster. Vi vill ge dig det bästa vi har. Vi vill ge dig det värsta vi har. Likaså har haft sällskap av en brittisk namne, en annan Samuel, teologen Sam Wells, som har hjälpt mig att ana hur orden för och med kan ha en världsförvandlande betydelse. När det jag gör för Gud och min nästa är sprunget ur ett med, den närvaron, gemenskapen med Gud och min nästa är utgångspunkten och målet. Det här är en predikan som skulle kunna sammanfattas i fyra ord. Bästa, värsta, för och med. Låt oss läsa dagens text. Som är hämtade från Johannes evangeliets 13:e kapitel. Vi läser vers 1-17. Där står det så här. Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit då han skulle lämna världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen och han älskade dem in till slutet. Vi kan bara stanna upp väldigt, väldigt kort där. För här är det som att det inleds en ny del av berättelsen. Och man brukar säga att Johannes evangeliet har två delar. De första 12 kapitlerna är tecknens bok och nu kommer vi till upphöjelsens bok. Vi går alltså in i en ny del av den stora berättelsen. Vi fortsätter från vers 2. De hade samlats till måltid. Och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, att förråda Jesus. Jesus visste att fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sen hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade: vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Petrus sa: aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Jesus sa till honom: om jag inte tvättar dig, har du ingen gemenskap med mig. Då sa Simon Petrus: herre, tvätta inte bara mina fötter, utan också händerna och huvudet. Men Jesus sa till honom: den som har badat behöver bara få fötterna tvättade. I övrigt är han ren. Och ni är rena, dock inte alla. Han visste nämligen vem som skulle förråda honom. Och därför sa han att de inte alla var rena. När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sa han till dem: förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, för det är jag. Och nu jag, som är er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Sannerligen, jag säger er, en tjänare är inte för mer än sin herre, och en budbärare inte för mer än den som har sänt honom. Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så. Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Petrus reagerar instinktivt mot det som utspelar sig här. Att de händer som hade öppnat blindas ögon, som hade renat spetälska, som hade uppväckt döda, skulle ta hand om hans skit. Det var en helt otänkbar tanke för honom. Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Han hade redan satt ord på hur fel han tyckte att detta var. Och trots att Jesus hade antytt att Petrus senare skulle fatta, så är det hans instinkt som får honom att protestera. Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. I en mening så är Petrus så pass ödmjuk att han inser det upp- och nervända i hela situationen. Men samtidigt är han som lärjunge alldeles för stolt för att fullt ut våga lita på sin mästares omdöme. Aldrig någonsin. Men det är nu som Jesus uttalar de ord som jag valde att inleda min predikan med. Om jag inte tvättar dig, har du ingen gemenskap med mig. Det är vad som står på spel i den här berättelsen. Gemenskapen med Jesus. Och insatsen: ett par skitiga fötter. Kanske inte är så konstigt att Petrus inte hänger med. Men vi som sitter här med facit i hand har förmodligen lärt oss att den här berättelsen är en uppmaning att se på Jesus. Se hur han gjorde för att vi ska göra likadant. För att vi ska vara goda. För att vi ska vara ödmjuka. Gör det rätta. Ge det bästa. Typ. Men jag tror att vi tecknar en alldeles för liten bild om vi tror att detta bara handlar om vad vi förväntas göra. Även om det vi gör är bra saker. Jag sa att den här predikan skulle kunna sammanfattas i fyra ord. Bästa, värsta, för och med. Så låt oss börja med det bästa. Vi vill ge dig det bästa vi har. Mun och händer, allting som är dyrbart. Vi håller inte igen, vi bär vårt offer fram. Du förtjänar mer, du är mera värd. Vi lägger allt ner vid ditt kors. Utsträckta armar, dina armar, tar emot. När jag sitter där med fötterna i baljan och sjunger för mig själv, tänker jag att det måste varit det här som Petrus ville. Som han längtade efter. Att bada fotbad och sjunga i lovsång och ha det allmänt gott. Nej, men att ge Jesus det bästa. Den Jesus som han hade levt med. Som han hade vandrat med. Som han hade varit med under 3 års tid. Som hade gett honom ett helt nytt liv. Han hade varit en enkel fiskare. Han hade fått vandra med hela världens mästare. Klart han ville ge honom det bästa. Och någonstans längtar jag också efter det. Jag kan känna att det slår an någonting hos mig. Vi vill ge dig det bästa vi har. Så vad kan det innebära att ge Jesus det bästa vi har? Rent konkret så tänker jag att det kan handla om att ställa mina talanger, min kompetens till förfogande för Gud och för andra. Att ge dem det bästa jag har. Liksom mina materiella tillgångar. Att allt jag har, allt jag är, ytterst sett är gåvor som jag har fått att förvalta. Varför ska vi ge det bästa? Att du förtjänar mer. Du är mera värd. Notera hur allting kretsar kring ett du. Någon annan. Men det är klart, det är en sak att sjunga att jag vill ge Jesus det bästa. Och en annan sak att verkligen göra det. Att se på mig själv och inse hur många gånger jag har gett för att skaffa mig själv fördelar. Kanske för att framstå som en godare människa. Kanske använt mina talanger för att få beröm. För att få uppskattning. Men jag har emellanåt också hållit det bästa för mig själv. Och ytterst skulle jag säga att det är högmodet som gör sig påmint. Jag förtjänar mer. Jag är mera värd. Aningen konfunderad sjunger jag vidare på den andra versen. Vi vill ge dig det värsta vi har. Mörka hjärtan, nya sår och gamla är. Vi håller inte igen. Vi bär vårt offer fram. Du såg oss när vi föll. Du kan bära allt. Vi lägger allt ner vid ditt kors. Utsträckta armar, dina armar, tar emot oss. Och den första versen slog an någonting hos mig, så blir det närmast övertydligt här. Jag påminns om när Sofia och Åsa ledde den här sången för första gången i Johanneskyrkan. Jag tror det var förra hösten. Hur det närmast fysiskt klack till i mig när vi kom till den andra versen. Hur den rörde vid något ömt. Men där det samtidigt fanns något befriande över att faktiskt få säga hur det är. Men hur den versen också väcker ett motstånd. Vad då ge det värsta till Jesus? Skit är väl det sista jag vill ge honom. Jag kan förstå precis hur Petrus reagerade. Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Aldrig någonsin ska du behöva ta min skit. Men vad då värsta? Sången nämner mörka hjärtan, nya sår och gamla ärr. Vad innebär det? Jag tänker att det kan handla om andras tankar, ord och gärningar om mig. Liksom mina tankar, ord och gärningar om och mot andra. Allt som finns där inne i mitt inre skamrum. Varför ska vi ge det värsta? Du såg oss när vi föll. Du kan bära allt. Notera återigen hur det kretsar kring ett du. Någon annan. Men även här finns uppenbara diken. När vi öppnar upp för vårt eget mörker, när vi öppnar upp för det värsta vi har, finns alltid risken att vi fastnar i vår egen berättelse. Att vi faktiskt inte vill komma vidare, handen på hjärtat. Likaså att jag delar min berättelse utan urskiljning, att jag ger andra det värsta jag har. I bemärkelsen att jag kanske pyser mitt eget missnöje åt höger och vänster. Eller att jag projicerar min frustration, min vrede på enskilda människor. I den här berättelsen kommer det värsta först. Jesus tar hand om lärjungarnas skitiga fötter. De låter honom göra det. Även Petrus efter att Jesus har förklarat för honom vad det är som står på spel. I detta ger Jesus samtidigt det bästa för att de ska kunna göra detsamma. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Och det för oss in på den tredje punkten. För när Jesus har tillåtits att ta det värsta för att ge dem det bästa, så uppmanar han lärjungarna att göra detsamma. Och det han menar är att det som han just nu har gjort för dem, det ska de göra för andra. Och det är här som Sam Wells gör sig påmind. Den är brittiske teolog som vår församlingsledning träffade under en resa till London för en handfull år sedan. Och vars undervisning om orden för och med har haft stor påverkan på mig. Ord som handlar om hur Gud är för oss och hur han samtidigt är med oss. Allt vad ni vill att andra ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Jesu uppmaning i bergspredikan är välbekant för många. Den är helt sann. Liksom att Gud är för oss, att Herren ska strida för oss. Kort sagt så har ordet för en viktig plats och handlar både om vad Gud kan och vill göra för oss, men också vad vi kan och vill göra för honom och för andra. Men Sam Wells har samtidigt hjälpt mig att se hur vi allt för ofta har en övertro på vårt eget för. Vad vi ska göra för Gud, vad vi ska göra för andra. Att vi av denna anledning instinktivt tänker att dagens text främst handlar om vad vi ska göra för andra. Och att det är samma instinkt som driver Petrus när han ser att Jesus gör det som en slav brukade göra, så protesterar han: du är ju den sista som ska göra det här. Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Men varför säger då Jesus att allt vi vill att andra ska göra för oss, det ska vi också göra för dem? Varför krånglar jag till det hela tiden? Räcker det inte med att konstatera att den här texten handlar om att göra det rätta och ge det bästa? Om jag inte tvättar dig, har du ingen gemenskap med mig. Det är vad som står på spel. Gemenskapen med Jesus. Och den hänger faktiskt inte på vad vi gör för honom, utan vad han gör för oss. Där målet är att vi ska ha gemenskap med honom. Och det för oss in på det sista ordet. För ordet med är helt avgörande i den här berättelsen. Det är helt avgörande för hela vår tro. Tar jag inte i nu? Kan ett så litet ord ha en så stor betydelse? Ja, jag tror faktiskt det. I sina tankar om being with, att vara med, betonar Sam Wells hur närvaron är hela skillnaden. Ett av Jesus många namn är Immanuel. Det betyder Gud med oss. Det Johannes beskriver som att ordet blev människa och bodde bland oss. Att Jesus slog upp sitt tält bland oss. Att han sa, följ med och se var jag bor. För att inbjuda oss att vara med honom. Hans närvaro med oss är utgångspunkten och målet. Liksom målet för hans handlande i dagens text är att han vill ha gemenskap med oss och vi med honom. Petrus agerande visar att han fortfarande satte görandet före varandet i relation till Jesus. Reflexmässigt reagerar han när Jesus vill betjäna honom. Och inte tvärtom, ett mönster vi ser mer än en gång i hans liv. Som exempelvis på härlighetens berg, när han får vara med, när Jesus blir förhärlig och han utbrister. Det är bra att vi är med. Om du vill ska jag göra 3 hyddor. Här. En för dig, en för Mose, en för Elia. Ni hör. Det är görandet som står i centrum. Eller när han frimodigt lovade, jag ska ge mitt liv för dig. Återigen är fokus på vad han ska göra. I grunden ett väldigt sympatiskt drag, så ni inte har något annat. Men Jesus vill visa att görandet alltid måste föregås av varandet. Att vårt för måste vara sprunget ur ett med. Att det är gemenskapen som är det centrala. Tydligast blir det på stranden vid Tiberiasjön. När Jesus möter den stukade Petrus. Han som hade lovat att ge sitt liv, men som hade skrämts till tystnad. Han som hade misslyckats med sina höga ambitioner och som förmodligen bar på både skuld och skam. Men vad är det Jesus frågar honom? Handlar det om vad Petrus ska göra för att ställa saker och ting till rätta? Nej, Jesus frågar, älskar du mig? 3 gånger. Älskar du mig? Han frågar inte, vad ska du göra? Han frågar, vem vill du vara? Vill du vara med mig? Vill du älska mig? Gemenskapen med Jesus är vad som står på spel i den här berättelsen som vi har läst idag och i den kristna kyrkan genom alla tider. Det är i gemenskap med Jesus som vi kan förvandlas och bli de människor som vi är skapade att vara. Fria människor i nära relation till Gud själv. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Vi har mött en berättelse där Jesus tar det värsta för att ge oss det bästa. Där han gör detta för oss för att han vill vara med oss. Tydligast blir detta på korset. När Jesus dör för oss för att vi ska vara med honom. Likaså påminns vi om detta varje vecka när vi firar nattvard, som vi snart ska göra. När vi börjar gudstjänsten med att ge honom det värsta vi har. När vi genom syndabekännelsen får säga som det är och lägga ner det i hans kors. Och där vi får erfara hur hans utsträckta armar tar emot oss. Och hur vi i detta får ta emot det bästa. Vi får ta emot hans förlåtelse. Där han sen ger ut av sig själv i bröd och vin för vår skull. För att vi ska ha gemenskap med honom och med varandra. Vilken fantastisk påminnelse. Om vi väljer att inte ge det bästa och det värsta till Jesus, är risken stor att vi kommer ge det till någon annan. Att ge det bästa, vår tillbedjan, vår beundran, vår tid, vår passion till någon annan, kan lätt övergå i vad man brukar kalla för avgudadyrkan. Det vill säga att det leder oss bort ifrån Gud. Om vi tillåter att annat är centrum i våra liv. Och att ge det värsta, vårt hat, vår frustration, vårt missnöje, vårt mörker till någon annan. Att bara lämpa över det på någon annan. Det kan få förödande konsekvenser. Samtidigt lär oss den här texten att vi ska följa Jesus exempel. Att liksom han gav oss det bästa han hade, ska vi också ge det bästa vi har. Och liksom han tog det värsta vi har, så finns det också ett värde i att i förtroende dela vårt mörker, det värsta vi har, med någon annan. Här är det dock av största vikt att det sker med tydliga ramar. Gud kan bära allt. Det kan inte vi människor. Däremot kan god själavård och god andlig vägledning vara helt avgörande och livsnödvändigt. Och är dessutom något som jag tror att betydligt fler av oss skulle ha stor hjälp av. Det bästa, det värsta, för och med. När allting är sagt, landar allt i det sista ordet. Med. I den nära gemenskapen med Jesus. Han som är utgångspunkten och målet för våra liv och för hela den här världen. Han som tar det värsta för att vi ska få det bästa. Där han gör detta för oss. Och inbjuder oss alla att vara med honom. Hans är all ära i evighet. Amen. Tack Jesus för att du är den du är. Hjälp oss att se din blick som ständigt vakar över oss. Och hjälp oss höra och förstå att
Att det är en inbjudan till en djupare förståelse av vilka vi själva är. Genom att se på dig. Låt ditt hjärta slå i våra liv, Herre. Amen.